Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Josefin Helledey och Jimmy Jansson.
Tackar.
Tack så mycket.
Jimmy, du är ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna och socialdemokrat. Mm. Och Josefin Helledey, också socialdemokrat och förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna.
Stämmer. Ja.
Vad trevligt att vara här. Vi sitter på Jimmys kontor, tror jag, va? Eller delar ni?
Nej, det är Jimmys kontor. Det är lite mer representativt. Jag jobbar ju med lite mer partikonst och så på mina väggar. Jag vet inte om man får göra det egentligen.
Jo, men kommunstyrelseordförande, det håller vi neutralt. Mm. Ja. Så det används av de flesta till formella möten och så.
Jättebra. Jag tänkte vi skulle ägna oss åt två saker i huvudsak. Nämligen problemet och politiken. Och jag vet så att när man besöker en stad som Eskilstuna så händer det väldigt mycket positiva saker i stan. Eller hur?
Ja, så är det ju. Vi är ju universitetsstad. Vi har otroliga företagsetableringar, sjunkande arbetslöshet, bostadsbyggande. Det finns en jättepositiv berättelse om Eskilstuna som är sann. Men den kommer lite grann i skymundan på grund av tråkigheter såklart.
Ja, och de tråkigheterna, då vänder jag mig till dig, Josefin Helledey. Du är, utöver att vara första vice ordförande i kommunstyrelsen, så är du också ordförande i trygghetsberedningen, heter det, va?
Ja, men precis.
Ja,
precis.
Och det är
men den är parlamentarisk. Ja. Inrättad sedan årsskiftet nu, så det är ju en beredning som jobbar med trygghetsfrågor men där alla partier är med. Vilket jag kan tänka mig är lite ovanligt. Men ja, vi hanterar ju tråkigheterna, så att säga. Så att det är ju, om man ska sammanfatta det väldigt kortfattat, så är det ju ett eskalerande skjutvapenvåld och en stor segregation. Som får olika följverkningar åt olika håll. Men det är ju egentligen den grova sammanfattningen.
Och anledningen till att jag tycker det är så intressant att få träffa er här och tala om de här sakerna, det är att ni är en av ganska få socialdemokratiskt styrda kommuner som tar de här sakerna på riktigt allvar, tycker jag. De här problemen, eller?
Ja, men jag tror att det där är lite tudelat. Dels så har vi nog en retorik eller tonalitet som är så populärt att prata om, som är ganska frispråkig, alltså apropå att säga som där och göra det som krävs. Det är inte så mycket att försöka linda in saker, utan det är ganska tydligt liksom, vad vi har för typ av problem, vad vår analys är till varför de har uppstått. Och sen också har vi ju en rad exempel på förslag genom åren som ju har stuckit ut lite för att vara socialdemokratiska. Ja, men vi har ju hanterat frågan om att reglera tiggeri till exempel. Vi har inkomstkrav för att bo i vissa av våra stadsdelar och sådär. Saker som aktivitetsplikt är ett annat exempel som jag tror vi var en av de första kommunerna i landet med. Mm. Och utan att närmare gå in och förklara intentioner eller motiv eller sådär, då kan det ju låta som väldigt att man höjer på ögonbrynen såklart och inte förstår varför det är socialdemokratiskt.
Men det är ju väldigt socialdemokratiskt. Jag menar, vi ser ju problemen. Precis som att vi ser möjligheterna, och vi har jobbat metodiskt alltid att om vi ser en möjlighet, då tar vi tag i den och så försöker vi förädla den och göra det till någonting bra för stan. Ja. Och ser vi ett problem på samma sätt där, då sliter vi fram det ljuset och så pratar vi om det och så försöker vi hitta lösningar. Så det kan inte bli sociare än så, tänker vi.
Nej, jag håller helt med om det, alltså att försöka hugga tag i, jag menar, stora angelägna socialpolitiska problem. Ska man blunda för det bara för att, ja, varför det? Alltså det verkar jättekonstigt. Ja.
Nej, och framförallt att inte prata om dem på ett sätt så folk kan relatera. Både liksom, ja, vanliga invånare som går runt och känner en oro eller en frustration, eller som tycker att politiken kanske har varit handfallen tidigare och sådär. Jag är ju född på 90-talet, så att jag möter ju den inställningen ganska ofta. Men också ja, allt ifrån näringsidkare till i utsatta stadsdelar till andra. Alltså man vill ju ha politiker som både pratar om och gör det som krävs utan att försöka dölja det på något sätt. Så.
Och det är så att den här debatten förs ju ofta på riksplan mer. Alltså den som är justitieminister. Förut var det Morgan Johansson, nu är det Gunnar Strömmer. Och i varje skjutning och sprängning och så vidare så förväntas då staten alltså ha någon form av lösning eller åtgärd. Eller...
Framförallt förväntas som vi säger att det är oacceptabelt det som har hänt.
Ja,
är det någonting man får utslag av så är det ju ordet oacceptabelt.
Ja, precis.
Det är förbannat mycket som är oacceptabelt, men det är väldigt sällan man ser att det faktiskt görs någonting konkret för att se till att det där oacceptabla inte händer igen.
Ja, precis. Mm. Och då är det så långa ledtider.
Ja.
Man kan säga att jag uppskattar Gunnar Strömmer väldigt mycket på många plan. Och men, alltså det kommer ju ta väldigt lång tid.
Ja, han är uppriktig med att det kommer ta lång tid. Sen var det kanske inte det budskapet man ville ge i valrörelsen, om vi ska vara ärliga med det. Men det är han ju uppriktig med nu. Och samtidigt så här, ska man vara lite krass, det beror ju på hur allvarlig man ser att den här situationen är. Vi kunde under en coronapandemi använda undantagstillstånd, vi kunde snabbutreda och sådär. Så nu blir jag lite juristig, men det går ju att hitta kryphål om man vill. Och det är väl lite där vi tycker att, och framförallt Jimmy har väl varit ute och pratat en hel del om det, just det där att vad ska krävas egentligen för att betrakta skjutvapenvåldet i Sverige, om vi börjar där, som en kris?
Nej, och Josefin beskriver det ju bra, och det är klart att det finns en stor portion av frustration, och vi inser ju att vi behöver göra våran del lokalt. En kommun kan göra väldigt mycket, men till syvende och sist är det så att ungefär vid 18 års ålder då tappar vi greppet om de här personerna rent juridiskt. Sen så är det liksom polisiära insatser eller mycket annat. Det är mycket diskussioner kring SIS-hem och allt vad det kan vara också. Så mycket blir ju någonstans också staten. Och vi sitter i den här skiten tillsammans. Och det är klart att debatten har väl präglats ganska mycket av en väldigt teoretisk plan på många sätt. Och väldigt lite kring vad kan vi faktiskt göra här och nu på riktigt för att få stopp på det här eländet. Och där är vi fortfarande kvar i den sörjan. Att det är mycket pajkastning, det är väldigt lite konkreta insatser som vi vet kommer få en... få en lösning på det här, och det kan göra en både stressad och frustrerad. Man hade ju någonstans hoppats att om det nu skulle bytas regering, och det tror jag svenska folket också hade hoppats, så skulle det komma någonting annat, men här skulle det behövas mer samarbete och mindre tjafs.
Absolut, och då är det ju så att alltså, de här långa ledtiderna, de kan vara långa i en kommun också naturligtvis, men en kommun är ju mer hands on. Jag menar, ni rör er här och det här är en stor del av ert ansvar som ledande politiker, så här, de sociala problemen.
Jo.
Och det går ju fortare, ni har ju gjort grejer. Jag menar, det finns fortfarande inget nationellt tiggeriförbud eller någon sån lagstiftning och så vidare. Men ni har ju genom att använda de möjligheter som finns gjort det svårare att vara tiggare i Eskilstuna, eller?
Jo, det var ju tanken, men vår utgångspunkt har ju varit att vi tror att sitta och tigga inte leder till någonting bättre, och det pekar ju allt på, plus att vi inte ska hamna i en situation som anständigt land där vi vänjer oss med att det är ett sätt att, så att säga, överleva, därför att om vi då låter EU-medborgare som andra länder de facto har ansvar för komma till Sverige därför att här kan man få någon form av ekonomisk trygghet. Om vi vänjer oss med det, vilken är nästa grupp av våra egna medborgare som vi då tänker också kan få sitta på gatan och tigga? Så det är en farlig utveckling. Så det är klart att vi, om du ser den frågan som en sorts symbol för att vi inte räds för att ändå försöka ta tag i svåra frågor, prata om dem och hitta lösningar som goda socialdemokrater, ja, då är nog det ett gott exempel.
Men jag kan ju bli allergisk mot att den typen av förslag blir ofta stämplade som någon form av ond populism istället för att se vad det faktiskt leder till. Våran modell, för det är ju bara att konstatera, vi har ju också påtalat att det faktum att vi har en socialtjänstlag från 80-talet är ju inte helt anpassad till den samhällsutveckling vi har nu och den typen av målgrupper vi har nu att hantera som kommun. Med det sagt så är det ju ändå så att våran modell för tiggeritillstånd framtvingade i ganska stor utsträckning myndighetskontakt. Alltså man fick en större bild av vilka personer har vi faktiskt i vår kommun. Det är ganska rimligt att veta, kan man tycka, särskilt när det handlar om andra länders förtryckta medborgare. Men det får ju ringa på vattnet, för det var inte riktigt det man hade räknat med kanske. Då väljer man, har vi sett exempel på nu, vi vet inte om det är långaktigt sådär, men väljer man ändå att flytta från kommunen eller ta sig härifrån. Vi ser lite samma effekter när vi har försökt strama upp i och motarbeta fusk inom försörjningsstöd till exempel. Så att jag kan bli lite allergisk mot det här att istället för att sätta sig in i problemet se att det faktiskt får effekt. Mm. Men för att det ska få effekt på riktigt så behöver vi nationella idéer och inte bara social dumpning. Men det får effekt här. Mm. Så det är inte bara tom populism, så som det lätt kallas.
Mm. Nej, precis. Och tom populism är ju lättare på riksplanet.
Mm. Alltså, uppenbarligen.
Men för du är längre bort. Ja. Eller du kan inte, jag menar, det finns så många olika verkligheter att välja på. Men om man uttalar sig som Eskilstuna ledande politiker.
Man är häpen på bristen av följdfrågor från nationella medier. Det verkar ju vara lätt att vara statsråd.
Ja, alltså, men alltså, för du har, er verklighet är ju definierad. Mm. Och det är ett statsråd också. Ett statsråds verklighet är Sverige. Mm. Men det är mer mångfacetterat. Mm. Eskilstuna är också mångfacetterat.
Ja, men går vi över torget här så träffar vi folk som reagerar omedelbart. Ja. Det är liksom instant access hela tiden till oss. Ja.
Och du som Josefin då, som leder den här trygghetsberedningen. Jag ska också säga att du sa förut här att du var lite juristig. Och det beror på att du är jurist.
Ja.
Utbildad jurist.
Stämmer.
Ja. Ja. Och du har också arbetat på regeringskansliet hos Mikael Damberg, eller?
Mm.
Ja. Som sakkunnig, eller?
Ja, precis. Ja,
perfekt.
Precis.
Men du har pendlat hela tiden och du är uppväxt här.
Born and raised och liksom tro, vad ska man säga, tydlig Eskilstuna-bo här som har valt att stanna kvar. Ja,
ja. Vad fint. Så du nämnde här det här angående felaktiga utbetalningar.
Mm.
Ni har någon checkförkortning där som jag inte kommer ihåg.
Fult. Ja, fult. Det är inte så avancerat.
Nej. Felaktiga
utbetalningar.
Ja, just det. Och en kommunal grupp som arbetar med det.
Mm. Precis.
Och så nämnde du eller Jimmy nämnde någonting om så här, inkomstprövning för allmän... Eller vad var det? Alltså vilka...
Ja, men
kan
precis.
Du säga någonting om det?
Nej, men det handlar om att i flera av våra... utsatta stadsdelar enligt polisen, prioriterade stadsdelar enligt kommunen, men alla förstår vad vi pratar om, som till väldigt stor del består av grupper av människor som inte arbetar utan vars inkomst är försörjningsstöd. Där har vi helt enkelt sagt att för att hyra i allmännyttan i de här områdena framöver, här och nu, vi kan ju inte kasta ut någon, det har ju aldrig varit intentionen, då måste man kunna uppvisa en annan form av inkomst än försörjningsstöd.
Mm.
Som helt enkelt ett led i att bryta socioekonomisk segregation, men också faktiskt försöka skapa ta steg mot en riktning där inte barn växer upp i stadsdelar där absolut ingen arbetar.
Mm.
För vi ser att det får andra negativa följdkonsekvenser senare.
Ser ni att det här har några positiva följdkonsekvenser?
Ja. Men man kan ju säga så här, för att fylla på, att då kan någon säga så här, men var ska människor bo då?
Mm.
Och absolut, jag kan sympatisera med den tanken. Det är extremt viktigt att människor har tak över huvudet. Men inte till priset av att vi fyller på med segregation, att 60% arbetslöshet blir 65 eller 70% arbetslöshet i en stadsdel och allt vad det betyder av parallella samhällen, långt avstånd till normer, regler och värderingar i vårt samhälle, att man inte får kontakt med det som är liksom det svenska och allt vad det betyder, och framförallt inte komma in på arbetsmarknaden och ha det svenska språket.
Mm.
Då måste man ju vara ärlig och se vad händer då om vi då häller på med ännu mer människor i samma situation i en stadsdel som redan har problem.
Mm.
Eller så bestämmer man sig för att nu ska vi förhindra det eller motverka det. Och det är där vi har bestämt oss för att göra med de få verktyg som vi faktiskt har. Och om vi lyssnar på allmännyttans bolag och kommunfastigheter så säger de att det är en successiv förbättring i de här stadsdelarna, och vi vill ju återta dem. Vi vill ju ha en blandning i de här stadsdelarna av människor med olika förutsättningar, därför att det blir bättre. Det tar tid, men vi kommer komma dit.
Jag tror det finns, alltså man kan väl sammanfatta alla de här frågorna, att det finns en socialdemokratisk ovana när det upplevs som att man sparkar neråt och inte ser att man faktiskt försöker åstadkomma förbättrade livsvillkor. Men att det måste vara både med krav och möjligheter. Jag tror att det finns en sån ovana, för i grunden så är ju mycket av det här, eller i stort allt av det här, är ju systemfel.
Mm.
Det är ju fortfarande vår analys. Alltså vi kan ju prata om allt från EBO-lagstiftning till annat, hur den här situationen har uppkommit från början. Så att jag tror att det är den ovanan som gör att man kan reagera när man inte är socialdemokrat i Eskilstuna.
När vi ändå är inne på det, vad tror du, eller har du någon uppfattning om varifrån den här ovanan har kommit? jag som är lite äldre än er båda, alltså som jag är uppväxt med det, alltså solidaritet är ju ett ganska krävande begrepp, eller hur? Ja, ja.
Ja, men det
när försvann det? Eller försvann, men bleknade det? Eller?
För mig har ju inte vi i något av de här förslagen vi pratar om på något sätt tagit avsteg från solidaritetstanken. Nej, nej, nej. Men det handlar ju om också vad man lägger i begreppet. Mm. Återigen, jag kan uppleva ibland att vissa i den yngre generationen, men kanske också äldre socialdemokrater, har ju en bild av att Socialdemokraterna skulle vara någon form av allmoseparti. Mm. I min värld har det aldrig varit så. Mm. Utan att göra sin plikt och kräva sin rätt är väldigt bärande. Men det har försvunnit någonstans längs vägen. Möjligen till följd av att det helt enkelt inte har gått att applicera på de samhällsproblem vi har, om man ska vara krass. Och sen så tror jag också att det är en fråga om att uppdatera sina analyser. Jag har pratat lite om kriminalitet. Vi har ju fortfarande företrädare som pratar om att socioekonomi är den enda orsaken till den våldskriminalitet vi ser. Det tycker inte Brå.
Liksom. Det finns ju kulturella aspekter där också. Nej, men jag tror också att någonstans så, när arbetarklassen och medelklassens förbund började brista på något sätt, och det har ju både socialdemokratiska regeringar och inte minst alliansregeringen liksom förträffligt till att slå split, så att säga, det här arbete eller inte och så vidare. Då fick man bort den solidariteten ganska effektivt de sista två årtiondena kanske. Det är i kombination med att vi har egentligen förändrat det faktum att arbetarklassen idag i mångt och mycket är de invandrare som har lyckats integrera sig och har de jobb som har lägst inkomst och sämsta arbetsvillkor. Men väldigt många där också, av den kategorin har också blivit någon sorts underklass som arbetarklassen inte kan känna igen sig. Det är därför vi kan hitta invandrare som ser ner på andra som har invandrat, för att de drar ner hela kollektivet i skiten för att de fuskar med bidrag och de beter sig inte. Och så har du den svenska arbetarklassen som också liksom, inte vill sätta likhetstecken mellan andra människor som inte arbetar och så. Så det är liksom en samhällsutveckling. Då har du etnifierat problemet. Och så har du då haft partier i Sverige som har gjort etnicitet som en stor fråga. Mm. Och då har socialdemokratin och andra partier ryggat tillbaks och inte orkat hålla i någon sorts klassanalys då. Mm. Och sett att här handlar det någonstans om vad människor växer upp i för villkor och vad som händer med dem då. Vilket gör att om du då adderar på alla de här komplexa fenomenen i form av kultur, språk, klanstrukturer, hedersperspektiv, all sån skit som vi har fått att handskas med till den gamla klassanalysen, så blir det jäkligt grötigt och svårt. Och där har ju socialdemokratin liksom gått bort sig i analysen, inte vågat konfrontera med risk för att bli likhetstecken mellan socialdemokratin och någon annan politisk rörelse. Och det gäller alla partier i övrigt. Och då har det här fått gå för långt. Och nu måste vi ta tillbaka mark. Nu måste vi flytta tillbaka positionerna. Kanske i vissa avseenden ger andra partier lite grann rätt. Mm. Men framförallt måste vi hitta tillbaka till vår egen analys. Och då blir man tvungen att säga som det är om saker och ting. Och konstatera att det är jäkligt dåligt om vi klumpar ihop människor som inte kan svenska språket, förstår hur det funkar i Sverige, i stadsdelar där man är arbetslös. Mm. Då går det pipsvängen.
Ja. Jag var nere i Malmö för inte så länge sedan och träffade Andreas Schönström som är kommunalråd för Socialdemokraterna där. Det var otroligt intressant. Alltså, de har ju blivit utsedda, nu kommer jag inte ihåg vilken myndighet det var, men alltså till Sveriges mest ojämlika stad, alltså när man mäter alla klassiska parametrar. Och det har ju skett under närmast evigt socialdemokratiskt styre. Det har varit två perioder under modern tid som det har varit någon annan än Socialdemokraterna som har styrt. Och hur man hanterar det där och så vidare. Och det blev ett väldigt bra samtal. Men han säger ju så här, de har ju kommit till den insikten att han vill inte höra ett ljud till om integration och segregation. Och hela det där som man kallar identitetspolitiska tjafset. Jag vill inte höra ett ljud till dem. Och det förstår man ju deras situation om man säger så. Alltså det finns ingen. De har nästan 200 nationaliteter. Ingen är i majoritet. Alltså ingen är i majoritet. 68% av eleverna på grundskolan har en annan etnisk botten än svensk. Till exempel.
Amerikanisering på något sätt.
Ja, och då kan man ju inte hålla på och bestämma att man ska ha olika fördelar och nackdelar för var man kommer ifrån. Utan det måste finnas en Malmö. Han säger så, och det känns så klassiskt socialdemokraterna, han säger. Det är en bra skola och ett jobb som du kan leva på. Mm. Och sen får du integrera och segregera hur fan du vill. Mm. Men alltså, för det är en privat sak. Mycket av detta. Det kan inte göras ovanifrån.
Nej.
Men man ser till att man ger folk, alltså, och det är det som är solidariteten och rättvisan. Att man ger folk skolan, jobb, inkomst, och så att du kan välja var du vill bo, vad du vill göra.
Ja.
Eller hur?
Nej, men precis, och det där är ju den där klassiska, för då skulle ju någon kunna rygga tillbaka naturligtvis och tycka att ja, men det finns vissa beteenden, vissa normer, vissa värderingar som vi inte kan acceptera i Sverige. Det borde rimligtvis falla under vår lagbok, så att det borde inte vara ett problem om vi sållar ut det så. Men jag tror att vi har inte heller riktigt landat i, för man pratar om att bryta segregation. Och det har ju varit en stor paradgren, och Socialdemokraterna pratar mycket om det. Och sen var ju Anders Ygeman utan pratade om det här med blandade bostadsområden och så här. Jag tror inte vi har en gemensam bild av vad bryta segregationen innebär. Mm. Och jag tror att den realistiska bilden av att bryta segregation ändå tar sitt avstamp utifrån en socioekonomisk kontext. Det vill säga få folk i jobb. Mm. Kunna göra bostadskarriär där man bor.
Sen
kan
man
du om man vill. Sen kan, om du har förutsättningar till det framförallt. Både ekonomiska men också hur vi stadsplanerar. Men det kommer fortfarande vara en etnisk segregation. Sen precis som du var inne på tidigare Jimmy, så sammanfaller ju socioekonomi och etnisk underklass som ett slarvigt begrepp ganska väl idag när vi tittar på framförallt hur Eskilstuna ser ut. Men det är ju där någonstans jag ser som den realistiska dimensionen av att bryta segregationen. Men jag tror att många utgår ifrån då att vi ska ha någon form av Excel-fil för etniciteter. Och det är väl ingen som egentligen har, som tror att det vare sig möjligt eller kanske önskvärt.
Men om det fortfarande är så att båda föräldrarna må vara utrikesfödda, men man har jobb, man har hygglig kunskap i språk och sådär, och ungarna går i en skaplig skola, fine liksom. Är vi nöjda med det då? Om det fortfarande är så att dottern i den där familjen hålls stenhårt och man fortfarande har bestämt vem hon ska gifta sig med, får inte utbilda sig, och man förväntas liksom att offra allt för att ta hand om sin gamla mormor. Men sonen släpper man helt vind för våg och får vara ute och leka på gården fast man är 9 år gammal och umgås i vilka sammanhang som helst. Då tycker jag fortfarande inte att vi har klarat av integrationen, om man får använda det begreppet. För det är inte särskilt svenskt för mig, för det blir inget bra för någon i slutändan.
Nej, precis. Men det finns ju gränser för hur långt man kan gå in, alltså med lagboken. Alltså, vissa saker är uppenbart, alltså hedersvåld, hedersstruktur och många av de här sakerna.
Och framförallt när det drabbar andra, då har gränsen passerats. Ja. Och det är ju en hel del fenomen som slår mot samhället kollektivt och mot enskilda individer, och det är väl där någonstans vi måste hitta gränsen vart den nu går.
Men självklart, det är ju ingen som tycker det är rimligt. Jag tror väl mer att den sortens värderingsförskjutning som måste motarbetas kraftigt, den skulle nog finnas vart du än bor.
Yes.
Det är det som är poängen. Ja. Så att jag tror att just det där skulle nog socialdemokratin må ganska bra av att ha en seriös diskussion. Ja. Vad menar vi med att bryta segregation först och främst, och sen kan vi prata lösningar. För att segregation, det är också segregering i exempelvis normer och värden. Det är också en segregerande aspekt. Det har inte bara att göra med en fysisk plats.
Nej, liksom. Absolut. Och det är väldigt långsamma processer också. Alltså, och människan är, hävdar ju en hel del forskare, att vi är segregativa mer. Alltså vi söker oss till... Ja, kaka söker maka.
Ja, men det finns ju ett kluster av svenskar i Spanien.
Ja, jag menar.
Av någon anledning.
Det är ändå så. Och, sen, och det går inte att tvinga. Utan vad man kan göra är att ha så bra skolor som möjligt, så man kanske blandar sig mer... Och så bra jobb som möjligt, för då kan man söka andra jobb.
Men om man inte klumpar ihop och om man vågar prata om volymer, som man inte fick göra för några år sedan, så nej, man kan inte tvinga, men du kan också framförallt skapa bättre och gynnsammare förutsättningar för den här människan som behöver någonstans anamma det nya, att göra det i tillräcklig grad för att fungera det nya samhället. Däremot om du hamnar i en kontext tillsammans med väldigt många andra som är som du, men som inte är en del av det svenska samhället, ja, då är ju risken att du fastnar så att säga långt bort ifrån det som är det svenska samhället, och det är ju det som har hänt.
Och vi vet ju att det funkar också, alltså, vi har väldigt fina resultat. Om man lyfter upp en grundskola till exempel som ligger i en stadsdel som är utsatt enligt polisens område, men som har varit ganska lugn under lång tid, där man jobbar med integrerad undervisning och ganska blandade klasser och sådär. Det är bara att jämföra hur det går med betygsresultaten jämfört med en betydligt mer segregerad skola. Problemet i allt det här, där som socialdemokratin både måste orka stå upp för men också har liksom tillräckliga nycklar för, det är ju att jag kan uppleva ibland att även om människor röstar på partier som säger sig vilja bryta segregationen, så vill man ju ogärna vara en del av det själv.
Precis.
Och den där utmaningen är ju ganska rimlig att adressera.
Ja, vi röstar ju med fötterna i de viktiga frågorna. Jag menar, vi är människor, och det bör politiker inse.
Ja.
Men hörni, ni är ju hands-on alltså på många av de här stora, tunga socialpolitiska frågorna som ju har mycket stor betydelse för Sveriges fortsatta utveckling. Så jag skulle vilja säga att går åt rätt håll. Alltså för många pratar ju om faran också av att man att vi kommer att rationalisera bort det här. Vi säger att vi kommer att förhålla oss till det på ett avtrubbat sätt. Vi säger att det går inte att göra någonting åt. Vi får leva med det här med skjutningar och elände. Eller?
Jag tror vi kommer få leva med det ganska många år. Sen är det beror på hur man mäter. Alltså jag tror att vi är en av de kommunerna i landet som där arbetslösheten bland ungdomar med utrikesfödda föräldrar sjunker snabbast i landet. Mm. Det är ju någonting positivt. Det är fantastiskt. Ja. Och det är ett resultat av väldigt riktat, intensivt arbete. Men det hamnar ju naturligtvis i skymundan när vi ändå har ett fåtal ur många gånger samma målgrupp men också ur andra samhällsklasser och sådär som ägnar sig åt att skjuta varann istället. Så. Mm. Jag tror att vi nog ganska snart har kommit till ett läge där kommunens handlingsutrymme är ganska begränsat. Eskilstuna kan inte göra så mycket mer än att fortsätta göra samma sak och liksom ha tillit till processen. Sådär. Mm. Men vi har lagstiftning som är alldeles för omodern för att hantera den här situationen. Och jag tror inte det är någon kommun som egentligen är rustad. Man kan prata mycket om att man borde ha sett saker komma. Och så här, men det är ingen som har sett en utveckling komma där kommuner ska hantera 14-åringar som springer runt och avrättar varandra.
Nej, det går både åt rätt håll och åt fel håll. Jag tycker Josefin sammanfattar det väl. Och det svåra är att se det som går åt rätt håll samtidigt som saker är fel. Och det är, Josefin refererar till socialtjänstlagen sedan 80-talet. Det är en grundproblematik. Där vi hade en helt annan typ av sociala problem att möta då mot vad vi har i dagsläget. Mm. Men har samma lagstiftning. Och där har ju systemet varit otroligt trögt. Mm. Så att i den mån det går åt rätt håll så kan vi nog se och tro, det vet vi inte än, att det görs otroliga insatser för att förhindra att vi har om 10-15 år ytterligare personer som springer runt och skjuter på varandra. Mm. Samtidigt finns de där här och nu och de drar in andra i skiten och det har vuxit fram i miljöer som ju inte är borta. Vi pratar om segregationen. Men det har ju alltid funnits arbetarklass eller fattiga människor i Sverige. Ja. Men i Eskilstuna var ju traditionen att man slog ihjäl varandra med yxa på fyllan eller högg med varandra med kniv. Liksom, eller ett knytnävsslagsmål i de flesta fall. Man blev ju liksom inte gängkriminell och skaffade sig ett vapen och sköt jämnåriga kamrater över skitsaker. Mm. Så någonting har ju hänt. Mm. Och hur lång tid tar det att förändra den förändringen tillbaka till någonting annat som är bättre? Ja, det kommer ta tid. Mm. Men samhället har väl aldrig varit så vaket och uppmärksammat på det som händer och sker som nu.
Nej, precis. Och samtidigt är det att alltså, de samhällsbärande frontlinjerna så vill det ju till att man får upp en anda. Jag vet inte något bättre ord alltså, om du tar att vilja, verkligen vilja och känna sig vilja arbeta som socialsekreterare ute där, som lärare, som sjuksköterska.
Att vilja sluta köpa knark också är en bra början.
Ja, precis. Mm. Även om det är en annan diskussion. Ja. Men jag tror att mycket av det här narkotikan är självklart väldigt viktig. Mm. Men du har en bred palett av kriminalitet som man ägnar sig åt och får pengar på.
Ja, men jag återknyter till den här BRÅ-rapporten som jag refererade till innan. Då pratar man ju, socioekonomi är ju fortfarande en viktig faktor, men man pratar ju mer om föräldrars förmåga att kunna uppfostra sina barn. Man pratar om attityder i kompisgäng och sådär. Om en allmän glorifiering av den här livsstilen. Och det behöver man ju inte vara någon slags raketforskare för att se, om man bara är ute på en skola eller sådär också, att det sprider sig. Och vi hamnar ju ofta i en diskussion om att se till att barn har en meningsfull fritid och då kommer man inte hamna i det här och sådär. Och vi gör ju massiva insatser för vi tror naturligtvis också att det är ju någonting som har hänt om du som 15-åring känner ett behov av att av den här samhörigheten. Du har inte hittat den någon annanstans. Mm. Vi förstår det 100%. Vi har ingen annan analys än andra socialdemokrater och vi jobbar intensivt. Men vi kan inte heller tro att de insatser vi gör när ett barn är 11-12 år på något sätt fredar en ungdom eller kan kompensera för att man har föräldrar som inte är närvarande eller som inte rår på sina barn av olika anledningar, eller för den delen enskilda saker som är hämndrelaterade eller kopplat till kompising och sådär, som kan få dig att ta steget sen när du är 17. Så att det behövs nog också där en lite mer nyanserad bild av vad som faktiskt driver det här framåt. Och lyssnar vi på våran lokala polis, absolut narkotika som ett första steg och fortfarande till viss del bärande när det gäller att upprätthålla de olika konstellationerna och sådär. Men de, vi har ju haft ganska få dödsskjutningar. Vi har haft 2 dödsskjutningar i år. Där pratar man ju uteslutande om hämndaktioner. Vedergällningar, emotionella saker.
Det är mycket normer, värderingar, attityder. Och vi får ju de ungar, säger jag kollektivt då, som vuxengenerationen släpper fram. Jag är ju fotbollspappa nu för tiden, får man säga det. Och far ju runt rätt mycket i Sörmland. Jag ska inte hänga ut någon kommun, men man brukar säga att idrotten, får alla bara ungdomar kontakt med idrotten så kommer det gå bra för dem. Jag har verkligen börjat vackla i den tron. För jag har sett tränare, pappor som är tränare, och hur 9-åringar beter sig på fotbollsplan i andra kommuner. Och jag är fan fortfarande skärrad, kan jag säga. Att en del föreningar får ett enda öre i bidrag och att sådana här pappor får stå och fostra ungarna på den där planen. Om inte de där ungarna har en brorsa som springer runt och skjuter på varandra i den där stan, eller om de där ungarna inte kommer att springa runt och skjuta på varandra några år, då kommer jag bli chockad. Så att det finns rätt mycket att göra kring hur vi föder upp våra ungdomar och framförallt vilka verktyg föräldrar har och inte har. Det börjar där.
Och det säger alltså Jimmy Jansson som är ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna, och vid hans sida sitter Josefin Halliday som är förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi har talat nu i 28 minuter lite drygt här om vad man gör i Eskilstuna och hur man, ni två ledande socialdemokrater här i stan, arbetar med de socialpolitiska problemen. Otroligt intressant, och jag är glad över det. Jag tänkte vi skulle runda av här lite med det mer politiska, kan man säga. Det vill säga hur ska en kommun och ett land styras på bästa sätt? Vi kan inte göra en allt för djup statsvetenskaplig dykning i detta. Men jag tänkte utgå från Eskilstuna då. Ni regerar ihop här med sen 2014 med Moderaterna, och först var det Centerpartiet också. Men nu är det bara med Moderaterna, eller hur? Och jag läste en artikel av er i den socialdemokratiska tidningen Tiden. Strax efter jul, ja, i december i alla fall, förra året 2022. Där ni argumenterade för ert sätt att styra ihop med Moderaterna. Och sa också att ni såg det inte som någon omöjlighet att det också skulle kunna vara bra på det nationella planet. Alltså Socialdemokraterna och Moderaterna. Kan du utveckla det lite? Börja du, Josefin.
Ja, nej, men vi ser väl egentligen en situation där många av de samhällsproblem vi har, både de vi har pratat om idag, men vi kan ju blicka uppåt och prata om energiförsörjningsfrågan eller vad som helst egentligen, kräver ju mer bredare långsiktiga lösningar. Det låter fruktansvärt pragmatiskt, tråkigt, icke-ideologiskt. Jag är jättemedveten om att det är så. Men det är ju faktiskt, vi har ju hamnat i ett läge nu där vi antingen målar in oss i ett hörn, presenterar förslag för väljarna som vi kan ha stöd för, men inte tillräckligt stöd för i riksdagen, som är rätt i sak, till exempel vinstfrågan i skolan, som vi inte kommer kunna genomföra på ganska många år. Men vi skulle i ett bredare samarbete kunna ta steg, är min stora övertygelse, i rätt riktning. Och då är det ju lite grann att få rätt eller att tycka rätt. Socialdemokraterna har ju alltid varit väldigt duktiga på att få rätt. Och jag tror, min övertygelse är att ska vi lyckas med det på lång sikt och i någon form av stabilitet, då kräver det ett samarbete med ett annat statsbärande parti som Moderaterna. Nu är ju Moderaterna så pass radikaliserade, och Jimmy får väl utveckla lite hur han ser på det, men jag tror att vi ska inte ge upp den tanken för framtiden. Och sen är det väl så enkelt som att bara ställa den retoriska frågan, vilka är våra kompisar?
Eller hur? Jimmy.
Nej, men det finns ju många kloka moderater där ute som också har fått bära kommuner och regioner på sina axlar och också varit liksom skickliga riksdagsledamöter som jag tror inte mår så bra i det här samarbetet heller. Alltså det liberala kommer ju verkligen på skam, och det blir heller liksom inte god traditionell konservatism heller, utan det blir precis som socialdemokratin har tvingats regera med andra partier, väldigt sönderhackat och märkligt för de stora bärande partierna. Och någonstans i det, så givet den tidsanda vi är i med omvärlden och militära hot, med behovet av klimatomställning, som också moderater i grund och botten egentligen inser att man behöver göra på ett sunt och sansat sätt. Välfärdens behov och inte minst kriminaliteten och de sociala problemen. Det är klart att socialdemokrater och moderater kan hitta varandra i det där. Och lyssnar vi på väljare, i alla fall i vår kommun, så hatar ju folk tjafs. De gillar politiken när den kan fatta ibland obekväma, inte roliga men nödvändiga beslut för att få ordning på landet eller regionen eller kommunen. Och ett antal mandatperioder med någon sorts samverkan med de här två partierna där man jobbar för det och också någonstans också kanske visa på att en del partier som får oproportionerligt stort inflytande i relation till sin storlek och har en del galna idéer och som inte har särskilt många väljare med sig inte kan få hålla på. Det tror jag Sverige skulle må bra av och våra partier skulle må bra av det.
Och ett kort tillägg bara från en reflektion här som också kan knyta ihop kanske det vi pratade om innan, det är ju att de förändringar som vi ser att socialdemokratin skulle behöva landa i kopplat till trygghetsfrågorna, tyvärr så kommer vi inte lyckas med det med de kompisar vi tidigare har styrt med, utan det kommer kräva att vi också söker oss till ett parti som Moderaterna. Tyvärr är ju bara, kan man ju säga, men det är i alla fall våran skarpa övertygelse, vi som också har erfarenhet härifrån av att styra rödgrönt.
Och dilemmat för Moderaterna är att risken är att man missar möjligheten, eller man gör det nu, kring att få stopp på inflöde, att få stopp på orsakerna till varför människor, unga män framförallt, blir potentiella mördare och vad som krävs för att göra det. Istället ska man klämma fram, vad är det, 16 fängelser eller någonting sånt där. Och jag tror inte att bygglovsansökan är inlämnad och det finns inga resurser avsatta. Så good luck att lyssna med det. Och lägger du bara ihop den frågan, socialdemokrater och moderat, så ser man att lösningen ligger när vi skulle göra någonting tillsammans. Då får du helheten. Mm. Men där är vi inte.
Nej, men det kanske närmar sig. Vi får se. Stort tack Josefin Helledey och Jimmy Jansson att ni var med i Vidaremöter.
Tack.
Tack för att vi fick.